Riksradio. Det är den tredje julen med storskaligt krig i Ukraina och krigströttheten, den är såklart stor, men ingen sida trappar ner. Det här är ett specialavsnitt, en längre intervju med en person som varit på plats i Ukraina, mest av alla experter som hörs och syns i svenska medier. Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Idag om de svenska vapnen som gör skillnad i kriget. Jag heter Claes Aronsson. Roger Djupsjö, välkommen till Gräns.
Tack så mycket.
Du är major och lärare vid Försvarshögskolan och ägnar en stor del av din arbetstid åt Ukraina. All arbetstid skulle man kunna säga. Och det började du med redan 2021 innan det stora kriget bröt ut. Hur är det nu så här i jultid? Tar kriget en paus eller lugnar det ner sig på något sätt?
Tyvärr inte. Det här kriget det fortsätter varje dag, 24 timmar om dygnet mer eller mindre, så att det tar ingen paus. Sen är det ju så också faktiskt att den ortodoxa julen, den ligger inte riktigt på samma datum som våran jul, så att det gör ju också att man firar helt enkelt inte exakt jul samma dag som vi gör här.
Men inte ens då under den ortodoxa julen blir det nog fotbollsspelande mellan de bägge sidorna som under första världskriget?
Nej, tyvärr inte.
Du var ju i Ukraina alldeles nyligen och ägnar som sagt var all din arbetstid åt det här kriget. Vad kan du berätta om det du gör i Ukraina eller för Ukraina?
Man kan säga så här att det jag sysslar med det är framförallt att se till att de här olika sakerna som jag har skänkt till Ukraina på olika sätt, att det fungerar, och om det inte fungerar så ska man ju vidta åtgärder då självklart. Och det kan handla om allt från att komplettera beställningar till att utbilda på de systemen som finns i Ukraina nu som då vi har sett till att vi har skickat dit.
Du har ju utbildat både svenska och ukrainska soldater. Vad är det som skiljer sig åt i de här två utbildningsformerna?
Ukraina strävar ju efter att bli NATO-medlem och det ville man ju även då 2021 innan kriget bröt ut. Så vi var ju där för att helt enkelt train the trainers. Man utbildade helt enkelt deras befäl på hur man måste utbilda soldater eller hur vi utbildar soldater och förband i väst. Och det var det jag så att säga utbildade dem på. Nu när väl kriget har börjat så har ju Ukraina fått ta hänsyn till att mycket av den här utbildningen man bedriver eller bedrev innan kanske inte man behöver direkt för att klara av att vara på stridsfältet, utan man måste se till att komprimera utbildningen så mycket som möjligt. Och där har vi en hel del att lära också. Men trots allt så är det också viktigt att den utbildningen fungerar på ett adekvat sätt och att man då också så att säga, ser till att göra det som är viktigast för att soldaterna ska klara sig när de når stridsfältet eller frontlinjen.
Hur mycket snabbare går det att utbilda en, eller måste man utbilda en ukrainsk soldat än en svensk soldat idag?
Ja, avsevärt kortare tid. Man säger ju 3 månader för en soldat för att man ska ha en rimlig chans att klara sina uppgifter framme vid fronten. Sen beror det självklart på vilket system man ska, alltså är man artillerist, då måste lära sig allt vad som har att ställa in artilleripjäser och så kan det ta längre tid. Men en grundläggande utbildning för en infanterisoldat säger man tar 3 månader. Och i Sverige har vi väl idag 9 månader. Sen handlar det mycket om vilken som sagt uppgift man har. Man kan ju se som en förare i Sverige får väl ofta sin grundläggande utbildning. Den är på någonstans mellan 6 och 8 veckor. I Ukraina, om man ska köra ett fordon, så kanske det tar 1 eller 2 dagar. Sen ska man kunna framföra fordonet.
Sverige har skänkt vapen och ammunition och annat materiel till Ukraina för omkring 50 miljarder kronor sedan det här storskaliga kriget startade 2022. Vad skulle du säga är det viktigaste som Sverige har bidragit med?
Ja, man kan ju säga så här att det, som man ofta kommer till, luftvärnsbiten är jätteviktig. Luftvärnet har gjort att Ukraina fortfarande kan liksom ha ett samhälle och ett land som fungerar. För det handlar ju inte bara om att skydda trupperna framme vid fronten, utan det handlar ju också om att skydda infrastruktur och annat. Där har vi bidragit en del till den förmågan faktiskt, och jag måste säga att det är det viktigaste. Sen självklart en sån, man säger, de bepansrade fordonen som har kommit från Sverige, de gör ju väl nytta också, för att det är ju så, man lever i en miljö där splitterskydd är otroligt viktigt för att klara sig på stridsfältet.
Hamnar de svenska vapnen på samma ställe eller hur ser det ut?
Man kan säga så här att samma ställe, det ska det att ta i. När man ska försörja ett materiellsystem i krig så är det ju viktigt att det inte är utspritt på många platser. Det gör det ju jättejobbigt att skicka fram reservdelar om det ska skickas så att säga till 20 adresser. Utan det är bättre att det kan skickas till ett eller möjligtvis två ställen. Så därmed så samlar man ju materiellsystemen så tillsammans som möjligt för att göra det lättare med reparationer, logistik, ammunitionsförsörjning och allt vad det nu är för någonting. Vilket gör att självklart de svenska vapnen då till viss del har hamnat på samma enheter. Men sen kan det ju vara så som stridsvagnen 122. Där finns ju komponenter som finns på många andra stridsvagnar också som är skänkta av andra länder runt omkring. Och då blir det ju inte så noga att de hamnar precis på ett och samma ställe, utan då kan det hamna mer utspritt på andra ställen som också har samma stridsvagnstyp som har kommit från andra länder.
Om vi tar stridsvagn 122, det är ju en försvenskad variant av den tyska Leopard 2 då. Och vi har skickat 10 stridsvagnar, det kan ju låta ganska lite, men vilken skillnad har den gjort i kriget?
Det har gjort stor skillnad, alltså framförallt när Ukraina då har gått på offensiven. Då har man använt de här vagnarna i mer eller mindre i täten. Det är en rörlig vagn och den har bra skydd och den har även så att säga en bra elkraft. Vilket har gjort att det är ju, om man jämfört med ryska vagnar så är den bättre. Sen är den inte totalt så att säga okänslig, för även de här vagnarna slås ut av drönare motsvarande. Så att det är inte så att man bara kan göra vad som helst med den, men det har varit en viktig komponent när man har genomfört de offensiver man har lyckats med. Sen så är det ju som det är, det här är ju ställningskrig, så en del av vagnarna har nästan använts som, mer som artilleripjäser än som stridsvagnar. Och då är den inte lika överlägsen som de ryska vagnarna. Men kan de använda den, när man använder den på det sättet som den är tänkt och den har sina största fördelar, så har den varit ett bra vapen för Ukraina verkligen.
Andra saker som vi har skickat är ju stridsfordon 90 och Archer, och du var inne på luftvärnet där också. Vad liksom, nu när svenska vapensystem har testats i skarpt läge ändå ett tag i det här kriget, vilka lärdomar kan Försvarsmakten dra?
Det är ju så här att även om man testar ett fordon innan man kör med det på övningar hemma och man även rent industriellt testar saker och ting, så blir det ju inte samma sak som när det är på riktigt, när man utsätts för motståndarens artilleri eller motståndarens motåtgärder. Så att man har fått dra många erfarenheter, och det har ju varit så att vissa av de här, jag kan inte gå in på alla, men vissa av dem kan man åtgärda ganska enkelt. Det kan handla om luftfilter som bäckar igen för tidigt, så man måste skaffa nya sådana. Andra saker får man helt enkelt ändra för att motståndaren helt enkelt har, vad ska jag säga, möjlighet att påverka systemen. Vilket gör att man måste få hem erfarenheterna, göra förändringar och sen göra det bättre för att kunna skicka fram förändringen eller göra förändringen på de system, nytillverkade system som tillverkas i Sverige till exempel. Och det har varit alltså den typen av, alltså vissa saker har gjort att man har fått göra de här förändringarna, och det kan vara allt från artilleriet till de här stridsfordon vi talar om. Så att ja, det är viktiga erfarenheter att ta med sig.
Du var inne på det att en svårighet har varit skydd mot drönare. Kan du utveckla det lite? Vad har det liksom inneburit för det vi har skickat till Ukraina? Hur har det fått justeras?
Ja, man kan ju se, det är ju ganska enkelt, man sätter på korgar och galler och annat så att inte de här drönarna kan nå ända fram till fordonet. Det är ju det som man har gjort i Ukraina, och det är ju en erfarenhet vi också måste dra. För att det sättet som är det enklaste att skydda vagnarna just nu och få dem att överleva längre. Sen har man ju också, som till exempel våran Archer är väldigt bra på, det är en av överlevnadsfaktorerna för ett artilleri. Det här har ju blivit drönarna och artilleriets krig egentligen, som fäller ett stort avgörande i striderna. Och Archer har ju varit jättebra, och det visste vi redan innan, på att man har god elkraft, man kan röra sig mellan tillfällen när man skjuter väldigt, väldigt snabbt. Vilket gör att det är svårt att, så att säga, bli bekämpad från motståndarens artilleri när de har mätt in var man står någonstans. Då är man redan på rull därifrån och kan inte bli bekämpad. Men samtidigt så kan man vara rätt känslig för drönare. Så där är det ju liksom den här motåtgärden som måste trots allt se till att man får på de här systemen för att de ska kunna överleva.
Om vi lyfter blicken lite grann från det svenska, så om vi tittar till exempel på vad Ukraina självt tillverkar. De har ju utvecklat en egen vapenindustri som arbetar nära militären. Hur ser det samarbetet ut mellan vapenindustrin i Ukraina och militären vid fronten?
Det finns ju många olika exempel, men de bästa är de här där man liksom mer eller mindre har arbetare från industrin som är framme och använder materialen, till exempel drönare, framme vid fronten. Och då kan man från fabriken åka fram, testa, fungerar det? Nej, det fungerar inte. Jo, det fungerar hyfsat. Och sen tillbaka till fabriken igen, göra förändringar och sen tillbaka ut till frontlinjen igen. Så man har en väldigt kort distans mellan att pröva systemet i strid och att göra förändringarna på fabriken. Och det korta tidsförloppet, det kan röra sig om bara dagar för att få en ny produkt att vara testad och klar för att kunna användas på ett mer effektivt sätt. Och så kan man säga, så fungerar det ju inte i normalfall, och kanske det tar hur lång tid som helst, och det kan till och med vara så att man måste göra en upphandling på nytt för att få tag på en ny komponent i väst, om man säger så. Så fungerar det inte i Ukraina idag, utan här ser man till effektiviteten. Och man ser också ett otroligt samarbete mellan industrier som inte existerar. De är konkurrenter i normalfall, men nu är de, så att säga, nu har de samma målsättning att skydda Ukraina, så nu arbetar de tillsammans. Så därför går ju, så att säga, utvecklingen otroligt fort.
Det här är ett specialavsnitt av Gräns. Vi intervjuar Roger Djupsjö från Försvarshögskolan. Roger, du har ju varit mycket i Ukraina. Finns det något särskilt minne så där som du bär med dig från de här 3-4 åren som du har varit där?
Det jag brukar berätta om lite grann när jag har föredrag och annat, det är just min sista vecka när jag lämnade Ukraina strax innan den stora invasionen, eller den här fullskaliga invasionen. Den osäkerheten och den här sista veckan där vi var ganska nära den polska gränsen på en av de utbildningsplattformar som fanns. Och då lämnar vi våra ukrainska vänner och tolkar annat där. Och de var ju hur förtvivlade som helst, för de visste ju inte vad som komma skall. Och det var en tuff vecka. Ovanpå alltihopa, så det vi sysslar med den veckan också, det var att bränna mycket handlingar som visar vilka vi hade samarbetat med. Alltså tolkarnas namn och annat. För att man var rädd att det skulle falla då i ryssarnas händer om inte Ukraina skulle stå emot. Och på något vis kom ju tanken i fatten att det här är verkligen på allvar. De här människornas liv svävar verkligen i fara, och nu lämnar vi dem. Det var en tuff känsla, och det är en känsla jag bär med mig faktiskt från att det hände.
Men nu är du tillbaka. Har det blivit en drivkraft för dig, just det där? Den upplevelsen?
Det har det absolut blivit. Det är en drivkraft. Det får inte gå till på det här sättet helt enkelt, utan det här måste man se till att Ukraina i slutändan klarar av det här och kan gå ur den här konflikten som en oberoende stat.
Finns det några särskilda militära bedrifter på den ukrainska sidan? Några specifika händelser där som har imponerat på dig under det här kriget?
Ja, det var just det här, framförallt i början när man lyckades till exempel hålla Kiev. Ryssland satte ju in några av sina bästa förband för att ta Kiev, både luftlandsättningstrupper och marktrupper. Och Kievborna gick nästan man ur huset. Vanliga människor som grävde diken och som hjälpte till att försvara och som stöttade soldaterna på alla sätt och vis. Och man fick stopp på dem. Man lyckades avvärja den här luftlandsättningen i Hostomel, och man fick stopp på de här trupperna som ryckte norrifrån från vitryskt territorium eller från Belarus territorium ner mot Kiev. Det var faktiskt en otrolig bedrift man genomförde där.
Man pratar ibland om den ukrainska påhittigheten som en del i just det här du beskriver, till exempel hur man har kunnat stoppa stora starka Ryssland. Vad innebär den ukrainska påhittigheten för dig?
Nej, men jag tror så här, att det här är ett land som redan från början vet att de slåss mot en större fiende, egentligen en stormakt som då man egentligen, om man rent logiskt skulle räkna på det, så skulle det inte vara möjligt att genomföra det de gör. Ukraina var den 26:e, tror jag det var, största krigsmakten, och Ryssland är ju näst största. Och med de numerärerna så ska det de gör egentligen inte vara möjligt. Men man gör det ändå, och man gör det genom sin påhittighet. Och jag tror den här påhittigheten, den föds över att är vi inte påhittiga och snabbare och kan bedriva både vår utbildning och vår teknikutveckling snabbare än vår motståndare, så kommer det här inte gå. Men är vi snabbare och har en bättre teknik, så har vi faktiskt möjlighet. För Ryssland, de lär sig, men det går inte så fort. Och med andra ord så kan man genom att vara kvickare, snabbare, och kan man åsamka den här stora kolossen stora förluster. Och det är ju det man har gjort hittills. Och det här som händer nu, det här kriget nu som är snart inne på sitt tredje år, det var ju absolut inte vad Kreml hade tänkt sig från början, utan det här skulle gå snabbt och effektivt på max 3 veckor. Så Ukraina vet ju att varje vecka man så att säga står för det här starka motståndet, varje vecka blir Kreml mer och mer frustrerat. Så att, och det är ju det som blir liksom vinningen, men även överlevnadsstrategin från Ukrainas sida.
En sak man tänker på är ju drönarna, hur ukrainare har använt drönare. Har ryssarna kommit i kapp där, eller hur ser det ut?
Ja, det är väl så tyvärr att ryssarna lär sig väldigt fort. Idag har alltså ryssarna fler drönare i luften än ukrainare på de flesta frontavsnitt. Och de är ganska avancerade. Trots allt så rent tekniskt utvecklade drönare, där ligger fortfarande Ukraina något framför. Vilket innebär att Ukraina är ganska duktiga nu på att till exempel störa ut ryska drönare på ett sätt som inte ryssarna har riktigt nått ännu. Man kan också på olika sätt, vad ska jag säga, använda drönarna mer effektivt nere på den lägsta stridsnivån genom att man har ett utvecklat styrsystem som inte är samma som ryssarnas har. Ryssarna har lite svårare att styra in sina drönare effektivt sista biten, om man säger så. Så att man är lite grann före fortfarande tekniskt, men mängdmässigt så är absolut ryssarna i fatt.
Den kanske största frågan i kriget just nu, det är om det blir fredsförhandlingar, och kanske fredsförhandlingar redan 2025. Vad tror du?
Jag hoppas på fredsförhandlingar så fort som möjligt på Ukrainas villkor. Det är ju så här att Ryssland kommer ju inte bara sätta sig ner vid bordet och säga att jo, men vi går med på det som Ukraina vill. Utan blir det fredsförhandlingar så måste det dels ske på Ukrainas villkor, och sen måste Ukraina ha så att säga support från väst kring hur den här freden ska utformas. Vem ska övervaka den? Hur ska den på olika sätt göras hållbar? Och sen får man väl så småningom sen också liksom komma in på de här territoriella bitarna och vad egentligen, som sagt, vad kan bägge parter acceptera. Så att när man lyssnar på just parterna nu så är man ju självklart jättelångt ifrån varandra, och tyvärr så tror jag det enda sättet att få Ryssland att överhuvudtaget sätta sig vid förhandlingsbordet, det är att visa för dem att västs stöd kommer att vara orubbligt, och det kommer snarare öka än minska.
Senast du var med i Gräns så handlade det om den här ukrainska offensiven in i Ryssland i Kurskregionen. Det var väl i augusti där. Och den här offensiven, den beskrevs som ett försök av Ukraina att skaffa sig ett S i rockärmen inför förhandlingar. Vad tror du, kommer Ukraina kunna hålla emot i Kursk även framöver, med tanke på att de har det lite svårare än Ryssland och få tag i vapen och ammunition?
Ja, det tror jag. Alltså, satsar man på det så tror jag absolut man kan hålla stånd. För det är ju trots allt så här, Ryssland kan inte sätta in allt man har i Kurskregionen, utan man har en massa platser där man måste både bedriva offensiva och även operationer och defensiva operationer. Så att även Ryssland kan få slut på sina framförallt bättre enheter. För det är bättre enheter som krävs för att, så att säga, genomföra en offensiv i det här fallet och kasta ut Ukraina. Och bättre förband har inte Ryssland så många av idag. Så att, jag tror nog Ukraina, om man vill behålla Kursk, så gör man det. Men samtidigt så tror jag inte, som jag sa även då, jag tror inte man gör det till varje pris. Man har ju uppnått ett syfte redan nu att visa att det är fullt möjligt att genomföra offensiver in i Ryssland. Och det är ju nesligt för Kreml att man har släppt in Ukraina på sitt eget territorium. Och man har även visat omvärlden att man har möjlighet att göra det här. Men som sagt, nu när, om nu Ryssland skulle sätta in tillräckligt stora stridskrafter för att köra ut, för att försöka sätta ut, köra ut Ukraina ur, eller Kurskregionen, så tror jag inte att man skulle offra allt för mycket för att försvara det till varje pris, utan då tror jag man backar sakta men säkert ut och ser till att Ryssland får så stora förluster som möjligt under den här tiden.
Det kommer en del rapporter om krigströtthet på den ukrainska sidan. Att det är svårare att rekrytera soldater och många soldater hoppar av. Hur märks det här i kriget?
Nej, men jag har ju som sagt en del kollegor som jag pratar med, kanske inte dagligen men någon gång i veckan. Och de vittnar om detta också, att det finns en krigströtthet i Ukraina. Och det är inte konstigt, för Ukraina får ju, så att säga, de har tagit stora förluster de också, och kriget mål på. Det är ju få ukrainare som idag inte har vänner eller släktingar som har stupat i kriget. Så finns det. Och jag förstår också en soldater som har fått utbildning, de vet hur många som stupar och så vidare. Då kanske man blir lite mer, så att säga, betänksam att ge sig fram i frontlinjen. Men samtidigt så även om det här finns, så är det ändå många som inte tvekar, utan som fortfarande fyller upp de ukrainska förbanden med nya soldater motsvarande. För man känner man har inställningen att man har inget val. Det har gått så långt, och det här att ge upp nu, det finns liksom inte i de flestas trots allt tankar, utan man måste se till att man hamnar i ett läge där man kan få en fred och en lösning av den här konflikten till stånd, där Ukraina fortfarande är ett fritt land. Så att även om krigströttheten finns där, så har jag fortfarande liksom, att ge upp den tanken har jag inte hört ifrån ukrainskt håll. Men som sagt, att man är trött, det har jag hört. Mm.
Den ryska sidan då, hur märker man krigströttheten där?
Ja, på samma sätt egentligen. Det finns ju, nu känner jag inte så många ryska officerare, egentligen ingen alls. Så att jag har inte hört från deras håll, men när man har sett trots allt genom när man följer olika former av poddar motsvarande, så har man ju fått klart för sig att även de har problem med att rekrytera nya soldater, och att det finns krigströtthet och man litar inte på sin ledning och så vidare och så vidare. Och även de här, måste säga, nordkoreanska soldaterna, att man bara överhuvudtaget får ta till den lösningen att ta in soldater från ett samarbetsland, så kan man ju förstå att man har problem att få till det här med att rekrytera nya soldater även på rysk sida. Och man kan även se på den materielen som Ryssland använder idag. Det är ju inte toppmodernt, utan man producerar lite grann. Och de vagnarna som kommer fram, det är det som finns som är nytt framme vid frontlinjerna. I övrigt så är det ju gammal materiel som Ryssland idag använder sig av vid krigföringen.
Det är ändå ett julavsnitt det här. Vad vill du ta fasta på som ändå ger lite hopp om att Ukraina ska vinna det här kriget?
Nej, men det är som jag har sagt, jag tror att den ukrainska viljan, den finns och den är stark, att det här ska gå vägen. Trots att man är trött och det finns ibland problem med att få nyrekryterade och känna samma kraft som de gjorde inledningsvis, så finns fortfarande viljan i det ukrainska samhället. Och det ukrainska samhället, det fungerar fortfarande fullt ut. Man utbildar både officerare och soldater, man tar hand om materiel, logistikflödena flyter, så att hela samhället är på hela totalförsvaret, om vi skulle kalla det för det som vi kallar det i Sverige. Det fungerar i Ukraina, och det ger mig ett hopp inför att det här ska gå vägen i slutändan trots allt. Sen är det viktigt att de nu får rätt stöd från väst, och det var som jag sa innan, jag tror att som en mindre nation så måste man ha två saker som man kan, så att säga, slå de stora nationer med. Och det är att ha bättre utbildade soldater och bättre teknik. Och de två sakerna, det är det vi i väst kan hjälpa Ukraina med. Hjälpa till att utbilda deras soldater och se till att de får den bästa tekniken. Inte minst i flygdomänen, att vi kan få se dem med bra olika former av jaktflyg, motsvarande attackflyg, motsvarande. För det är där de kan göra skillnad, och det är där också man kan påverka både det som händer på marken och det som händer på sjön.
Så JAS Gripen, kanske inte den här julen, men nästa jul skulle vara en bra julklapp till det ukrainska
jag
folket.
Tycker inte det vore, nej, jag tycker inte det vore fel, absolut inte.
Du, jag har ju gett dig en liten uppgift här. Jag har bett dig plocka fram tre lyckade krigsslut. Tre freder som vi bör minnas. Vad har du att bjuda på?
Ja, det som jag säger, alla är ju inte nöjda med när man kommer fram till en fred. Det är ju så. Det finns alltid de som så att säga hamnar i kanske i ett läge där man inte är nöjd. Men om jag ska välja tre, så det första jag väljer då, det är ju andra världskriget. Andra världskriget slutade ju självklart med ockupation från rysk sida av halva Europa och så vidare, och det var ju inte så lyckat. Men det jag tycker man kan se efteråt, det är det att man satsade på att bygga upp Tyskland efteråt. Och ge dem även hjälp, inte bara så att säga att de fick betala stora krigsskadestånd och annat, utan faktum var att de fick hjälp, Marshallhjälp och annat, för att bygga upp en demokrati. Och den demokratin är ju en av världens trots allt starkaste demokratier som finns idag också. Så att där kan man väl se att det blev en fred, och man satsade även på de som förlorade freden, så att de också skulle känna efteråt att nu kan vi bygga ett bättre samhälle. Det andra jag vill ta upp, det är Koreakriget. Koreakriget i något tidigt 50-tal böljar ju fram och tillbaks. Och ett tag så höll det på nordsidan på och så att säga få en slutlig seger, men sen lyckas man då vända det, och till slut så stillades eller enades man om en linje längt, en demarkationslinje mellan Nord- och Sydkorea. Och det är ju inte lyckat att dela ett land, men samtidigt så har ju den freden trots allt hållits under alla de här åren. Och med internationell hjälp då till övervakning och annat, så har det fortfarande varit så att man har inte så att säga genomfört mer krigshandlingar efter det här fredslutet. Det tredje är Bosnien eller forna Jugoslavien som då föll samman, och det känner vi till, alla de övergrepp och krig som ägde rum därefter, där man både med hjälp av olika former av fredliga insatser, men även till och med peace enforcement, där man bombade och tvingade parterna till slut att gå med på en form av fredsuppgörelse. Alla var ju inte nöjda med det, och där finns många som säkerligen inte är nöjda idag. Men trots allt så har ju freden mer eller mindre hållit sedan dess. Och folk har vissa kunnat flytta tillbaka till sina byar och annat, och livet rullar på. Och där har även varit stora insatser från EU och byggt upp infrastruktur och annat. Så att faktum är att trots allt så ser jag det som ett slut på ett krig som har gjort det bättre för de människorna som så att säga fick stå ut med de åren när det krigades som värst nere i forna Jugoslavien. Så det tycker jag ändå är liksom, vad ska jag säga, det går att få slut på krig, och man kan komma fram till lösningar som ändå kan vara ganska länge, eller som varar just nu länge. Och det kan man väl ändå se som positivt.
Ja, vi får se vad som händer i Ukraina. Tack så jättemycket, Roger Djupsjö, för att du var med här i Gräns.
Tack.
Major och lärare på Försvarshögskolan som arbetar mycket med Ukraina. Och det här var ett specialavsnitt av Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Och det här avsnittet släpptes faktiskt på julafton den 24 december 2024. Vi vill tipsa om Vinterpratarna i P1 också, och ett avsnitt som kan vara extra intressant för den som vill höra mer om hur fredsförhandlingar går till kan lyssna på toppdiplomaten Jan Eliassons Vinterprat som släpps den 27 december. Producent var Kalle Glas, tekniker Gleit Öhman, jag heter Claes Aronsson.